En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Alltså många tyska soldater föll helt enkelt och vanliga alltså civilbefolkningen helt enkelt klubbade ihjäl dem. Stack ihjäl dem, de högg ihjäl dem med spadar, med käppar och allt möjligt innan de fick tag på sina vapen. Många fastnade i träd och sånt där, alltså väldigt makabert. En 70-årig gubbe, det finns en berättelse om en 70-årig gubbe som bankade ihjäl en tysk med sin käpp. Liksom innan han, medan han var intrastad i sin egen fallskärm. Och extremt många tyska soldater dog ju, precis som du säger här. De blev ju anfallna direkt i luften. Många var ju döda långt innan de ens hade kommit ner på marken.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123-610-7668. Märk betalningen med MH-podden.
Välkomna till Militärhistoriepodden. Det här är Peter Bennesved.
Och jag heter Martin Hårdstedt.
Och idag ska vi snacka om Kreta, luftlandsättningen 1941.
Ja.
Och den stora frågan då som man kan inleda med, det är ju helt enkelt varför? Vad ska Hitler med Kreta till?
Ja, då hade man ju först avslutat ju Balkanfälttåget. Då har vi ju klarat av ett avsnitt här. Och då är vi i slutet av april, eller hur? Och sen börjar man diskutera den här frågan om Kreta, och det är faktiskt just som du säger den frågan om varför skulle man ta Kreta? Vad var egentligen meningen med det? För då måste vi komma ihåg att här pågår ju den här enorma uppladdningen för Barbarossa. Och Hitler och i övrigt alla andra är ju helt fokuserade på detta i den tyska krigsledningen. Så det är ju mot bakgrund av det man fattar det här beslutet. Och här finns det ju då en massa saker som jag vet att vi tog upp redan i det avsnittet, eller hur? Vi pratade ju om det här med att man behöver det här marin- och luftherraväldet i östra Medelhavet. Får man ju via ta Kreta. Men framförallt skulle jag vilja handla det väl mycket om att man ju vill säkra så att inte britterna kan använda Kreta som en språngbräda för anfall mot Balkan. För det skulle
ja, men
ju
vad ska Nej, precis. Men visste britterna om det? Ja, det är det jag funderar på en sak där. Alltså det är mycket fokus på de här oljefälten i Rumänien, ja, att Hitler vill skydda dem. Och att från Kreta så kan man då göra luftattacker där.
Ja, störande. Och det ska vi tillägga då att det är det enda tyskarna egentligen har full kontroll på när det gäller oljefält vid den här tidpunkten.
Men var det någonting som britterna planerade? Det är det jag funderar på. Om de hade den typen av planer på sikt, att de skulle utföra lufträder där.
Ja.
För mitt intryck när jag läser här nu är det att Kreta mer användes som dels ett skydd för norra Afrika i första hand.
Ja, men det,
och dels en plats att evakuera sina trupper då från för de som man var tvungna att evakuera från Grekland.
Mm. Det är klart att i det här läget ska vi komma ihåg att britterna är ju väldigt pressade. Krigföringen pågår i Nordafrika. Och det är klart att man har inte resurser vid den här tiden att genomföra systematiska bombningar av de här rumänska oljefälten. Men återigen så handlar det om vad tyskarna tror kan komma. Om det nu är så att britterna får den kapaciteten så är de här oljefälten så avgörande. Och det är till och med så att man har ju en av sina då luftlandsättningsdivisioner, den 22 luftlandsättningsdivisionen, tyska luftlandsättningsdivisionen. Den finns som skydd för de här rumänska oljefälten. Det är lite spännande. Så den finns där. Ganska långt från det här operationsområdet. Och sen så tycker jag en sak som vi kan ta upp till diskussion här som är väldigt spännande. Och den är ju egentligen att vid den här tidpunkten så behärskar ju Tyskland och Hitler hela det icke-sovjetiska Europa. De vill då också räkna in att man är ju allierade med Italien och Spanien och deras andra stater. Varför sätter man igång Barbarossa egentligen då? Så småningom under sommaren 41. Varför satsar man inte på att fortsätta nu här? Balkan, Kreta, ja, Cypern, kanske ta Malta till exempel, och sen går Nordafrika, Suez. Man skulle kunna tänka sig liksom på något sätt att man attackerar och tar det brittiska Mellanöstern.
Men då ska man dra till med en ideologisk förklaring här nu då, att det handlar om att knäcka liksom sovjetkommunismen. Är det det? För jag menar, där är ju ändå Hitler, är ju ett av hans, han tänker ju säga att Tyskland kommer aldrig få vara i fred förrän den dagen sovjetkommunismen är besegrad.
Det är ju klart att det är ju en av de stora förklaringarna. Men om man tittar på det lite mer utan den där ideologin, så skulle man ha kunnat tänkt sig faktiskt en annan riktning på den tyska krigföringen här. Efter, får man ju säga då, promenadsegen på Balkan. Det går ju väldigt lätt på Balkan. Men då fattar man beslutet om den här luftlandsättningen, och den får man lite nöta in i överkommandot, i staberna i Tyskland, där man inte så intresserad av det här. Det är framförallt Hermann Göring som låter sig övertygas av Kurt Student, som är den som är chef för den här luftlandsättningsdivisionen, den sjunde luftlandsättningsdivisionen som man har. Och han lyckas sälja in den här planen, och den godtas så småningom då, mot egentligen då det övre ledarskapets rekommendationer, så antar man den här planen. Och den 20 april så bestämmer Hitler då i ett sånt här direktiv då att operation Mercurius, alltså luftlandsättningen på Kreta, ska genomföras. Och då tycker jag här att Malta var ju faktiskt ett spännande alternativ. För det är egentligen det som OKV, alltså överkommandot, egentligen vill, staberna vill hellre. För det hade varit, som du var inne på då, viktigare för skyddet av Nordafrika vid den här tidpunkten. Att stoppa upp egentligen hela, det var ju egentligen som ett, vad skulle säga, fast hangarfartyg, den där lilla ön Malta. Men där menar ju Kurt Student då, som är den som är experten här, att det är omöjligt att ta den ön med en luftlandsättning. Därför att den är för väl försvarad, och terrängen medger inte då en överraskning och så vidare.
Han menar att det är för liten, eller? Jag vet inte hur de här öarna, men Malta är väl betydligt mindre än Kreta.
Kreta är
en ganska stor ö.
Ja, och att man menar att det skulle vara då helt enkelt väldigt, väldigt svårt att sätta ner de här fallskärmsjägarna, så att de hinner samlas innan de blir anfallna. Medan, så precis som du säger, Kreta är ju mer som en lång korv. Där det går liksom en väg, och där det finns då tre stycken flygfält längs egentligen, men kan man säga, den norra kusten. Och vi har ju övat nu lite på de här namnen, Peter, visst har vi gjort det? Men vi har ju kommit fram till att Maleme är ju det som ligger längst västerut. Det är ju det flygfältet som kommer bli mest intressant här också. Det är ju där som det hela avgörs. Och sen hade vi, mitt på ön så finns ju ett annat flygfält, nämligen Rutymnon. Eller vad säger du? Rutymnon.
Ja, jag skulle säga Rutymnon.
Rutymnon, där du har varit som 12-åring på besök.
Ja, precis. Jag tänkte, det är alltid kul att nämna när man har varit på plats. Men just i det här fallet så vet jag inte om det är någon merit direkt. Jag tror att jag var magsjuk i halva resan också. Det var inte så jättekul.
Ja, jag blev väldigt förfärad när du sa att du knappt kände till luftlandsättning. Du höll bara på med antiken.
Nej, men jag var helt ointresserad. Jag var helt fokuserad på det antika arvet där. När jag kommer ihåg när jag var på plats. Men det är ju, så här i vuxen ålder hade man kanske varit mer intresserad av det andra.
Men Maleme, Rutymnon och Heraklion längst österut. Där finns det då tre stycken. Och det här var väldigt gynnsamt, menade då Kurt Student, att det gick att alltså släppa fallskärmsjägare och initialt för att ta de här tre flygfälten. Och sen då helt enkelt få in ganska snabbt förstärkning. Och det här tycker jag är någonting som vi direkt tycker jag kan ta fasta på, att när vi pratar om luftlandsättningsförband vid den här tiden, så är det ju inte bara fallskärmsjägare som hoppar med fallskärm. Nej, utan det är ju också i stor utsträckning, kanske egentligen till större delen faktiskt, så att man ju för in de flesta med glidflygplan.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit EnergyCitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Kan vi inte säga någonting om kursstudents historia här innan? Ja. Innan vi går in på de här sakerna. För det är ju inte så att han dyker upp från ingenstans. Han är ju en gammal första världskriget veteran här och varit en del av Luftwaffe för en lång tid. Och hans förband har ju ändå haft ganska stora framgångar fram till denna punkt, kan man väl ändå säga. Och frågan var ju egentligen inte huruvida det skulle vara bra med luftlandsättning eller inte, för det har man ju egentligen konstaterat sedan 1940 och invasionen av Frankrike, speciellt den här luftlandsättningen vid Eben Emael, det här fortet i Belgien som kursdens då trupper lyckades, och de fick järnkorset för detta, va? Ja. Jag förstår. De säkrade ett antal broar här som gjorde att själva invasionen löpte väldigt smärtfritt för tyskarna. Och sen så var han ju faktiskt del av invasionen av Danmark och Norge. De tog det här väldigt viktiga flygfältet i Danmark vid Aalborg.
Just det, som kunde ge luftunderstödet för att vidare hoppet mot Norge. Exakt. Och då får jag bara lägga till det, för då går jag igång lite här. För den här luftlandsättningen och tagandet av Eben Emael som vi ju faktiskt inte har pratat om specifikt. Och det är ju som vi alltid kommer vi på nya avsnitt där. Fantastiskt spännande, där man släpper då nästan 90 stycken fallskärmsjägare med glidflygplan då. På taket och slår ut den här fästningen, därför att den var ju ett lås, ett viktigt lås då i det här försvaret.
Precis,
och
det gör man bara på ett par timmar alltså.
Ja, det gör man, och det är den här Koch är ju chef där, Koch som ju också sen hoppar över Kreta här sen så småningom. Så lite så galna har ju ett var antal... de ändå, får man säga. Jag vill bara säga det,
ja,
vinka för en viss galenskap här.
Man kan väl säga att Kurt Dens meriter hittills är bra. Och han har ett ganska bra case. Det måste väl vara att han då som har övertygat Hermann Göring till att genomföra den här. Men det är en helt annan magnitud där. Och jag tycker det är många som, när man läser om litteraturen om Kreta, så är det mycket så här, den största, eller liksom den första luftlandsättningen och första invasionen via luften och sådär. Och det stämmer ju det till viss del. Det är ju den absolut största. Men man har ju prövat även i Polen använder man sig av fallskärmsjägare. Och man använder även i Norge, ska vi nämna. Och där lyckades det inte riktigt så lika smidigt som vi gjorde i Danmark. Men till slut så fick man väl ändå det här flygfältet precis vid Oslo.
Jo, som man ju faktiskt ändå lyckas ta. Och det är därför man klarar.
Ja, precis. Men det gick inte lika smidigt.
Nej, det
där. Men
de
tog det ändå. De tog det ändå. Och det blev ju ändå avgörande för hur det gick i Norge sen.
Jo.
Så att han har ju rätt många meriter här. Och det är intressant. Men den stora frågan tycker jag, Martin. Nu ska jag pröva det och se om du kan svara på den här gåtan. Varför är det så? Och nu pratar vi om de här gliders igen som vi pratar om. Den här typen av flygplan utan motor som man drar upp då, bara som en slags lastfartyg, som en flygande container i princip, som man då hoppar utifrån och som kan också ta ganska mycket materiel. Alltså vi pratar en jeep kan de ta, du kan stoppa in en artilleripjäser och liknande. Inte hur mycket som helst, men det går inte att stoppa in ganska mycket. Och en Junkers 52 kan dra upp en där. Och så för man dem helt enkelt till målet. Och så luftlands, alltså, så landar man. Antingen så hoppar de ur den här glidern, alltså fallskärmsjägarna, eller så landar man alltihop på ett någonstans lämpligt. Alltså de är väldigt smidiga på det.
Det bara kraschlandar det här.
Ja, man har olika taktiker för att kraschlanda det faktiskt. Det är intressant.
Eller buklandar
hjulen. Ja. Mm. De släpper hjulen när de lyfter och sen så kraschlandar man i princip på buken. Mm. Och så drar de upp de här, jag vet inte vad heter, flaps. Så att man egentligen stoppar ner nosen i marken och liksom nödbromsar.
Ja.
Det är väldigt, väldigt intressant taktik. Men frågan här då, som efter den här långa utläggningen är, hur kommer det sig att Tyskland är det stora innovationslandet i den här med den här typen av segelflygare. Ja. Har du någon svar på det, Martin?
Ja, först ska vi konstatera att det faktiskt är Sovjet som ju faktiskt utbildar har de största luftlandsättningsförbanden.
Ja, men det är ändå, ja, okej. Okay. Men det är ändå, det är ändå Tyskland som är den stora innovatören egentligen, som använder sig av det här och som blir föregångslandet så att säga. Under den här perioden, sen så kommer ju Sovjet också för att man har en,
varför? Mitt enda vettiga svar är att man ju ofta i Tyskland har haft den här förståelsen för den rörliga krigföringen och att det här är en del av en rörlig krigföring. Precis som att luftvapnet ju används för att understödja infanteriet. Nu skrattar du för du...
Ja, nej, men det är för att jag sitter inne på svaret. Det är ett bra svar, Martin, men det är inte rätt. Det här går tillbaka till Versailles-fördraget.
Okej.
Eftersom man helt enkelt inte var tillåtna att ha flygplan med motor så kunde man utveckla den här typen av glidflygare
genom ett slags
loophole så att säga i Versailles-fördraget.
Just det.
Och på det viset det. Och det är inte bara det. Och det behövs ju en speciella kunskaper för att segla ner med ett sånt här glidflygplan, va? Det gör man inte hur som helst. Det är också så att den här typen av glidflygarpiloter, då sätter man igång under mellankrigstiden ett antal stora föreningar och det blir som en slags folktävling i segelflyg.
Mm. Okay.
Alltså, så du har, vid krigsutbrottet så har man i Tyskland ungefär 200 000, eller 180 000 kan man säga. Segelflygspiloter som man kan använda sig av.
Okej, så att det är liksom den här begränsningen av Tysklands. Okej, det var imponerande, Peter. Kan det vara första gången som du kan någonting som jag inte kan? Kan det vara så? Hur många avsnitt tog det? Nej, men däremot vill jag ändå påstå att man ju också samtidigt ju förstår betydelsen av det här, att liksom användandet av det här väldigt speciellt. Och att man ju också, som den här operationen på Kreta kommer ju visa, vilket är ju en av slutsatserna vi kommer komma fram till här så småningom, att Luftwaffe ju är helt avgörande, att det här luftherraväldet är helt avgörande.
Mm.
Vi har varit inne på det här
flera gånger.
Och det är det man lär sig bland annat då i Spanien naturligtvis, att använda det här som vi idag skulle säga på engelska kalla för close air support. Va? Och i det här då ligger ju också att kunna använda de här Falklandsjägarna.
Ja,
men jag håller med, det är intressant. Så du med att det liksom utbildas liksom en kultur under mellankrigstiden?
Ja, det är det spännande, va? De utvecklar den här kulturen och de medvetet ser till att befolkningen engagerar sig i segelflygplan så man har den här resursen sen. Mm. Det kan jämföras då med i USA till exempel. När de engagerar sig, de använder ju väldigt mycket av sådana här glidflygplan också sen. Men de hade ungefär 3000 segelflygplanspiloter som man kunde använda sig av när de gick med i kriget.
Just.
Till skillnad då från 186 000 i Tyskland. Så ni förstår vilken resurs.
Jo.
En helt annan helt. Men sen kan man också ifrågasätta så här, ja, de använder sig av det här och det är en stor innovation. Men hur användbar var den efteråt? Man slutade ganska snabbt på det här. Vid 50-talets början så är det ju egentligen ingen som använder sig av den här typen av segelflygplan längre.
Nej.
Så det försvinner ju. Däremot så kan man ju säga att det är en av de stora innovationerna som faktiskt utvecklas under själva andra världskriget.
Mm.
För om man då jämför med flygbombning generellt sett så sitter ju doktrinerna där redan vid 30-talets början egentligen.
Mm.
Utan det som utvecklingen som sker under andra världskriget är ju bara en sån skalökning. Mm. Att man bombar mer och mer och mer.
Men jag skulle vilja tillföra en sak och säga så här, att den här luftlandsättningen på Kreta som vi nu liksom ska prata med och utveckla förloppet och händelsen och så vidare, den är ju en framgång så tillvida att man tar ju Kreta. Det kan vi ju släppa direkt, det är ingen hemlighet. Samtidigt har man stora förluster och det blir ju sista gången som tyskarna igen använder luftlandsättningen.
Ja, precis.
Ja, men då övertar man ju det istället på den allierade sidan. Och där kommer det sen att användas vid flera tillfällen. Luftlandsättning på Sicilien som uppfattades som bitvis katastrofal från de allierades sida, men som en enorm framgång ifrån de som försvarade Sicilien, tyskarnas sida. Och sen har vi ju de stora luftlandsättningarna samband med Normandilandstigningen och sen Market Garden, alltså Arnhem och så vidare. Men det får vi ju komma till. Så det tas ju upp den här idén att kunna luftlandsätta med överraskning, flytta stora truppmassor plötsligt bakom fiendens linjer och anfaller. Det är klart att det är en enorm tillgång. Och det är det man gör här då. Man tänker sig att luftlandsätta fallskärmsjägare på de här tre flygplatserna, snabbt ta dem och sen flyga in med dina glidflygare här. En markdivision, en infanteridivision. Och där hade man ju då en speciell som jag nämnde, den 22, men den kommer ju inte att användas här, utan istället kommer man att ta en bergsdivision som inte har gjort det här tidigare. Den femte bergsdivision och delar av den sjätte bergsdivisionen som man då egentligen så där improviserar och plockar in här och snabbutbildar. Och som man sen sätter ner på Kreta då för att liksom pusha på den här initiala då överraskningsframgången som man då förväntar sig med de här fallskärmsjägarna.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Nu har vi pratat ganska mycket om bakgrunden här. Det är intressanta grejer.
Ja.
Men vi ska prata om vad som faktiskt händer. Och det som är mest intressant är väl de här första dagarna, va?
Ja, det avgörs ju egentligen.
Ja, ja precis. Det känns ju som att det är avgjort. Men man kan väl ge för sig säga någonting om den brittiska liksom inställningen här till en början. Men de har ju en väldigt känd befälhavare här som heter Freyberg,
som är nyzeeländare, ja. Och som ju inte är någon gröngöling eller någonting sånt, utan det här är en mycket duglig officer, en general som finns där. Och han är ju chef för egentligen ganska stor styrka. Man räknar ju med att britterna har 27-28 000 man på Kreta. Och dessutom finns det ungefär 14 000 grekiska soldater. Alltid svårt med såna här siffror. Men då är det viktigt att konstatera här att många av de här trupperna, då, de här 27 500 brittiska soldaterna, de är dåligt organiserade. Det är spillror av de förbanden som man ju har fått evakuera från Balkan, från det grekiska fastlandet och övärlden. De har bristfällig utrustning, de har förlorat mycket utrustning. Så egentligen det han har är 5 000 man fullt stridsutrustade. Framförallt nyzeeländska bataljoner som då han sprider ut och framförallt koncentrerar då till de här tre flygfälten. Och sen tycker jag man kan nämna också här att man har inte så mycket tunga vapen. Man har 10 lättare artilleripjäser faktiskt, haubits man har tagit av italienarna. Och sen har man ett antal stridsvagnar som man då har utspritt. Men man hinner någorlunda förbereda sig. Någorlunda. De här nyzeeländska soldaterna visar sig inte vara några duvungar utan dugliga soldater. Och det som händer då, det som händer när man släpper den här första vågen av fallskärmsjägare. Och där tycker jag vi kan ta en diskussion direkt. Om du ska göra en luftlandsättning med fallskärmsjägare, Peter, då har du två val. Den ena att släppa dina fallskärmsjägare, så att säga, nu lite svängigt här i huvudet på motståndaren. Eller så släpper du dem i ett uppsamlingsområde strax bredvid. Och sen samlar du ihop dig och sen attackerar dig. Vad skulle du välja?
Alternativ A eller B. Jag tycker att det känns lite som en kuggfråga här.
Faktiskt.
På något vis. Men det finns ett hemligt alternativ C. Annars känns det ju som annars känns det ju rätt så. Det är klart att det låter ju tilltalande bara släppa sina soldater rakt över på något vis som en slags överraskningsgrej, va? Men jag har lite svårt att se att det skulle fungera rent i praktiken. Det bygger väl också på att de här soldaterna är fullt utrustade när de landar. Det gör de inte heller. Så den här tyska modellen bygger ju på att man också ska kunna samla upp. Så jag ska säga att där mitt val skulle vara vid något uppsamlingsområde.
Ja.
Inte direkt.
Och det är det man lär sig sen, att det är ändå... Det är klart att det kan finnas en poäng med att släppa pang bara rakt över. Men då gäller det att de här trupperna som du utsätter för det här, motståndaren, är dåligt förberedd, har låg stridsmoral.
Mm.
Därför att det är ju så att när du är inne i skeendet, att på väg ner och precis har landat, då är du extremt känslig. Och jag kan vidarebefordra kunskaper från min egen militärtjänstgöring. Att det är ju på det sättet att ett luftlandsättningsförband som är under luftlandsättning, det är inget att tveka. Det är bara att anfalla. Mm. Det är bara att anfalla. Och det är liksom ett tjänstefel att inte direkt sätta det här förbandet under eld. Därför att det är där du har chans att knäcka det fullständigt. Och det är precis det som händer här. Sen någonting som jag vet att vi förpratade lite om, som vi ju liksom nästan var lite uppragda över, att de här tyska fallskärmsjägarna, de har ju inte sitt handeldvapen med sig, utan de hoppar ju med 4 handgranater, en stor stridskniv och en pistol.
Mm.
Och sen har de behållare som släpps då med handeldvapen och tyngre vapen och utrustning och mat. Och det där gör att när de har landat så kan de ju inte direkt egentligen verka mot fienden, utan måste ju först leta rätt på varandra och leta rätt på de här behållarna för att få tag på de här utrustning för att sen kunna gå i strid. Och det är precis det här som sker. Man släpper egentligen de här fallskärmsjägarna rakt i huvudet på de här nya zeeländarna. Och har ju enorma förluster inledningsvis här.
Och det här har ju lett till en del märkliga berättelser också om för civilbefolkningen som bodde i den här på Kreta. De var ju inte särskilt glada för att ta emot tyskarna, utan och de var ju kända för att vara väldigt motsträviga. Många tyska soldater föll helt enkelt, civilbefolkningen helt enkelt klubbade ihjäl dem. Stack ihjäl dem, de högg ihjäl dem med spadar, med käppar och allt möjligt. Innan de fick tag på sina vapen. Många fastnade i träd och sånt där. Alltså väldigt makabert. En 70-årig gubbe, det finns en berättelse om en 70-årig gubbe som bankade ihjäl en tysk med sin käpp. Liksom, medan han var intrastad i sin egen fallskärm. Så man kan ju tänka sig vilken typ av... Ja, det kan inte vara ett väldigt, sådär väldigt trevlig miljö det här. Och extremt många tyska soldater dog ju, precis som du säger här. Och de blev ju anfallna direkt i luften. Många var ju döda långt innan de ens hade kommit ner på marken.
Nej, och det visar sig att de nya zeeländarna också har lyckats. De har ju och det här är viktigt nu också, att man har ju en enorm förbekämpning då. Men man lyckas inte slå ut de här artilleripjäserna nu då, även om de var få. Därför att där hade britterna, nya zeeländarna, varit väldigt skickliga i att göra dels kamouflera sina verkliga eldställningar, inte öppna eld förrän det var absolut nödvändigt för att de skulle bli upptäckta, och så har de gjort en massa skenmål. Det är det ena man kan tillföra. Sen några saker här som kan vara lite spännande att känna till då, att det är 2000 fallskärmsjägare som man släpper, och man gör det här då 200 varje våg med 15 minuters mellanrum. Och egentligen kan man ju säga att i stort sett så blir ju det här ett stort misslyckande, som du säger. Man släpper dem fel, de hamnar snett, de hamnar ute i terräng där de slår ihjäl sig helt enkelt. Och ytterst få egentligen lyckas liksom börja kunna arbeta mot britterna vid de här två platserna. Det som ju sen då händer är att informationen är jätteintressant under den här operationen. Därför att via Enigma, alltså den här kodmaskinen som finns på tysk sida, har man ju börjat nu försiktigt att kunna knäcka på brittisk sida. Alltså man vet ju om att luftlandsättningen är på gång.
Det är det som är så sjukt, jag fattar inte det här. Freiburg känner ju till det här.
Ja.
Det kommer aldrig som en överraskning. Hur kan det då misslyckas, undrar man? Han känner ju till precis allting om det här. Han vet ju, han sitter ju, det finns ju någon slags sägen här om att han vid frukosten får reda på att luftlandsättningen har satt igång. Och då ska han ha sagt någonting i stil med "they're right on time".
Ja, Men då är ju då problemet att jo, det är så härligt brittiskt. They are right on time. Ja. Och det är som är, och det måste jag bara få, säga att det måste jag få en vilken bil. Jag tycker att ni som lyssnar på det här blir lite fascinerade här. Ska titta, det finns en del fascinerande bildmaterial hur de har släppts, de här fallskärmsjägarna. Nej, men det spelar ju ingen roll att han känner till att detta ska ske. Jo, i viss utsträckning naturligtvis, han kan förbereda sig. Men problemet för britterna, för att ta det väldigt kort, det är ju att man har dålig information. Man har dålig ledning också. Och man på den tyska sidan har samlat alla ledning i liksom en överbefälhavare under den här luftansättningen. Med väldigt klar och tydlig befälsgång. Så är det på den tyska sidan. Man samordnar ju här både Luftwaffe, flottan och även luftlandsättningsförbanden. Och samverkar på ett väldigt bra sätt. Och det är under den här Lör då som är chef då för den fjärde luftflottan. Han är liksom överbefälhavaren här. Och han har all kontroll på vad som händer och han rapporterar sen uppåt. Men på brittisk sida, där rapporterar man åt höger vänster. Till det nya zeeländska kabinettet, till det brittiska kabinettet, till chefen, okay. Chefen i Nordafrika. Och den enda stoppar, den här Freiburg. Dessutom har han inte kontakt, alltså man har inte kontakt mellan de här tre flygplatserna. Och de här. Så att man vet inte, han vet inte Freiburg. Att försvaret har funkat. Att de har skjutit bort egentligen fallskärmsjägarna. Och den här, om jag nu får uttrycka mig då, stackars befälhavaren då. Vid det här första flygfältet, det som ju som var viktigast för tyskarna att liksom initialt att ta då. Malmö. Han börjar fundera och börjar tvivla. Han har inte i sin tur heller kontroll över alla sina bataljoner som han har liggande runt det här flygfältet. Utan för att beskriva det här i korta drag så bestämmer han sig för att helt enkelt dra sig ifrån flygfältet. Lämna flygfältet egentligen öppet. Och de höjder som finns. För att samla ihop sig, få kontakt med Freiburg och övriga styrkor och få understöd för att sen kunna anfalla och återta. Så egentligen kan man säga att britterna genom en rad missförstånd och dålig kommunikation helt enkelt lämnar öppet det här fältet. Och det gör att tyskarna då under nästa dygn då lyckas luftlandsätta fler fallskärmsjägare och börja få in då de här glidflygplanen som vi har pratat om och få in den här femte bergsdivisionen och få in mera trupp. Och trots att man då gör ett botanfall, britterna som misslyckas då och sen är det liksom över på något sätt och då får tyskarna möjlighet att börja kraftuppbygga. Och det här är då så att man kan säga då att efter två dygn, den 22, så är liksom har pendeln slagit över till tyskarnas fördel. Men det är viktigt att komma ihåg att de andra flygfälten är fortfarande i brittisk hand.
Just det. Men lite försvårande omständighet här kan man ju säga att nu skyller du allting på britterna. Och det är ju till viss del rätt. Han är befälhavare, han heter Campbell, som sitter på den här höjden 107 som är väldigt känd.
Höjd 107, ja precis.
Ja, han skickar ju en förfrågan om då förstärkningar, för att det handlar väl delvis om att de har slut på ammunition den här typen av saker. De behöver helt enkelt mer förnödenhet. Ja. De har skjutit tyska eller på löpande band här nu under ett dygn i princip. Och då får han väl bara svaret då från sin överordnare att ja, om du måste lämna så måste du. Så det är väl bara att göra i princip.
Ja, och det,
och då lämna. Men det som är en försvårande omständighet här är ju också den här luftherraväldet som vi nämnde lite grann i början. Ett problem är ju att man kan i princip inte göra några motattacker i dagsljus. För då har man Messerschmitts 109 som cirkulerar hela tiden och som med sina automatkanoner i princip bekämpar liksom markmål. Och man har egentligen inget sätt att bli av med dem. Och det är också när man ska mobilisera de här motattackerna så ber man om hjälp då, men konvojer med transporter och så kommer inte fram för att man har sådana enorma problem helt enkelt med de här Messerschmitts flygplanen som cirkulerar, och alla attackerna blir hela tiden försenade. Och den här väldigt avgörande motattacken som man faktiskt tänker sig, man tänker ju lösa det här problemet, trots att då Campbell har tagit sig tillbaka från 107an, tänker man ju ta tillbaka Malmö med en liksom avgörande motattack, men den blir försenad på grund av de här transporterna som inte vågar ge sig ut på vägen under dagstid, vilket gör att motattacken då kommer först 3:30 på natten eller någonting sånt, när dagsljuset kommer tillbaka, och där kollapsar hela egentligen.
Det gör det.
Och sen försvaret om Malmö.
Och då ska jag säga att då är det så här också, att på tyska sidan var ju inte heller informationen helt klockren, för då väljer Kurt Student faktiskt att släppa ännu fler fallskärmsjägare. De släpper man faktiskt då i huvudet då på britterna på eftermiddagen den 21, och de skjuts också bort. Det är ganska fascinerande. Men just det här, som du säger, att den här inre missförstånden på brittisk sida med motanfallet då på morgonen den 21 som misslyckas, och sen gör man då ytterligare något halvhjärtat försök, och sen så småningom så liksom ebbar det här ut, och den 22 då så börjar det komma in då de här 5:e bergsdivisionens kraschlanda då, Junker 52-år med folk, och så börjar kraftutbyggnaden då. Så det där liksom väger över då till slut. Så egentligen kan man
tänka det här med, kan du tänka dig han Kurt Stents information här också? Han skickar ju, alltså det måste vara så otroligt, vilken dramatik. Han skickar ju iväg en av sina bästa piloter till Malmö-fältet där på kvällen den 21. Som då landar efter att han blir beskjuten, men landar och lyckas ta sig därifrån och säger då, alltså han åker egentligen bara ner för att kolla läget. Va? Och så vänder han i den här eldstriden, flyger tillbaka till Kurt Student och säger så här, ja men det gick ändå. Alltså de hade, britterna har inte full kontroll. Och med den informationen då så bestämmer sig Kurt Student, skickar den här andra vågen. Alltså. På den nivån är det.
Jo. Så att fallskärmsjägare, egentligen insatsen här är ju ganska katastrofal, men ändå då genom den här förvirringen på brittisk sida så får man möjlighet att ändå kontrollera. Man rensar ju för övrig landningsbanan vid Malmö med hjälp av de här brittiska stridsvagnarna faktiskt. Man släpar bort de här kraschade flygplanen då.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Sen fortsätter ju striden, och det finns ju mycket detaljer och spännande saker här, men britterna kommer ju så småningom att komma i underläge. Viktigt också att komma ihåg att det var ju på väg en flottstyrka mot Kreta också. Och den lyckas ju britterna faktiskt stoppa upp den 21 till 22. Men här också sak som är lite, kan man säga så, ny. Eller åtminstone början till någonting nytt. Här anfaller Luftwaffe med enormt stor framgång, den här ganska stora brittiska flottan som består av 2 slagskepp, ett antal kryssar, ett antal jagare, och lyckas sänka 8-9 brittiska fartyg. Och det här är ju den största egentligen brittiska flottkatastrofen under andra världskriget, om man borträknar den chock som spred sig sen så småningom med 2 slagskepp
sänktes
av japanerna.
Får jag ett radikalt inspel här, Martin?
Ja.
Är det så att den här händelsen tillsammans med sänkningen av Bismarck är liksom slagskeppens definitiva slutpunkt?
Ja, det skulle man ju kunna säga. Det är ju flera saker som leder fram till det. Det är flera saker som leder fram till det naturligtvis, och det är flera händelser, men det kan jag hålla med om definitivt.
För någonting som är ju väldigt tydligt här från brittisk sida, så säger de ju det här, att det går helt enkelt inte att ha dagtidsoperationer utan luftunderstöd.
Nej.
Egentligen.
Nej, och det har man ju inte här. Man har inte det. Nej. Det landar faktiskt ett fåtal antal brittiska flygplan då på östra Kreta. Där får tyskarna veta direkt då. Men de hinner ju aldrig bygga upp någon luftstyrka, britterna, innan det liksom är för sent. De tvingas att utrymma Kreta. Va? Men jag skulle vilja nämna det bara, att de här två slagskeppen då, Prince of Wales och Repulse, som sänks av japanerna sen lite längre fram, det kommer ju också som en sån här chock, och det är ju också luftanfall. Så det, du har ju rätt i det, att här är någonting på väg, att slagskeppens tid kanske gick som redan är över innan den ens liksom egentligen har börjat under andra världskriget på något sätt. Så det tror jag alldeles riktigt. Så det tycker jag också är en spännande sak. Och sen får ju då tyskarna en kraftuppbyggnad på Kreta. Den 28:e fattar då Freiburg slutliga beslutet om utrymma ön. Och det gör man. Man lyckas evakuera ganska mycket trupper. Det är ju britterna duktiga på, kan man ju faktiskt påpeka lite skämtsamt här. Och den 1 juni så är då alltihopa över. Vad drar man för slutsatser då, kan man ju tänka så här? Från tysk sida, kan vi börja där?
Ja, jag vet inte. För det första så tillåter väl inte Hitler några mer luftinvasioner av det här slaget. För att just att förlusterna var för stora. Nu lyckas ju Kurt-studenter rädda sitt skinn här, va? Eftersom de ändå lyckas, men den första läxan är väl det, att man helt enkelt inte klarar av att det blir för osäkert. Och sen är det väl det här, jag vet inte, man kan ju egentligen titta på hur britterna och amerikanerna gör sen, vilka läxor de tar från tysk.
Ja, vilka slutsatser drar de? Och där drar de ju helt andra slutsatser, så att amerikanerna och britterna ser ju luftlandsättningens potential, och tyskarna dömer ut den. Och det är jättespännande, jag vill bara göra en liten utvikning här, att Basil Littlehart, den här brittiska militärhistorikern, han intervjuar ju tyska officerare efter kriget, har ju till och med gett ut en bok som är originalet om The Other Side of the Hill. Jag tycker det är så bra titel, om The Other Side of the Hill. På svenska finns den då i en variant som vi var där, och där refererar ju just student då till att Hitler ju sen, han säger ju helt enkelt så att fallskärmstruppernas tid är ute. Och det är någonting som han liksom upprepar flera gånger då för många personer som vill lyssna. Att det här är ingenting man tror på. Och han kan väl ha lite rätt, därför att förlustsiffrorna för tyskarna här är ju många gånger större än under hela Balkanfälttåget. Och här finns lite olika uppfattningar om hur många som stupar. Men man räknar med att man har en 4-5 tusen döda stupade under den här operationen. Plus då sårade och så vidare. På brittisk sida har man ju också en hel del förluster, självklart. Framförallt handlar ju det om att man ju tvingas ju att evakuera och förlorar ju massor med trupp helt enkelt i de som blir kvar, kan också tillägga som fångar. Ja.
Ja. Kan också tillägga att kretanerna, eller vad man kallar dem, civilbefolkningen som bor där, de blir ju utsatta för en oerhört hård regim. Och det finns ett par massakrer som man genomför. Det är väldigt många i civilbefolkningen som blir mördade av tyskarna sen. Jag vet inte exakt hur många siffror det är, eller så hur stora de siffrorna är.
För då har ju vi annars sagt att det här Balkanfälttåget annars var ett, så att säga, inom citationstecken, egentligen manna fälttåg. Att man var hänsynsfull mot grekerna. Men tittar man på förlustsiffrorna här, så säger man att alltså finns det de som är mellan 4 och 6 tusen stupar på brittiska sidan, och man tappar då säkert en 17 18 tusen man i tillfångatagna här. Alla lyckas man inte rädda med sig. Och sen på tysk sida då, så nämnde jag 4 till 5 tusen i de här luftlandsättningsförbanden, men det finns de som säger ända upp till 6 tusen då, om man räknar ihop övriga sammanlagda förluster. Och det betyder ju alltså både stupade tillfångatagna, inte så många eller inga, stupade och sårade. Så att de här siffrorna återigen väldigt så där shaky, och det finns de som menar att man åtminstone kan fastställa att det finns en 4000 gravar då, tyska gravar på Kreta. Och det är klart att utifrån den synvinkeln så får man ju säga att det här var oerhört kostsamt. Och så kan man ju ta den här diskussionen vi var inne på. Var det meningsfullt detta? Eller var det här egentligen att man ville testa det här? Drevs det här fram av Kurt-student? Var det så att Göring stödde detta? Varför det? Jo, därför att han hade ju misslyckats med i slaget om Storbritannien. Ville han visa att Luftwaffe kunde och såna här saker. Och att man sen egentligen aldrig använder Kreta mer, utan sen kommer ju allt fokus att läggas på operation Barbarossa, som ju nu är runt hörnet här, som ju ligger bara... Det här är maj, det är första juni. Ja, den ligger ju precis just om hörnet. Det är ju bara någon månad bort. Spännande.
Ja, det är det.
Men en klassisk får man väl säga. Tycker du inte det, Peter? En riktig klassiker.
Jo, men absolut. Ja. Ja, det, jag sitter och funderar lite på vad... Det finns ju flera aspekter av det. Det har blivit klassiskt också för kanske inte vår del av världen, men för Nya Zeeländer och australiensare så är det här deras stora stund. Mm. Och i framförallt Nya Zeeländsk historieskrivning så är det här en mycket omskriven och väldigt debatterad fråga.
Mm.
För att om man tittar i litteraturen så ser man också att Nya Zeeland, och speciellt de här Maori-förbanden. Ja, men för Nya Zeeland ska ju det här ha varit liksom deras stora stund, kan man väl säga. Och i deras historieskrivning så är det ju en väldigt omtalad liksom, invasion. Och speciellt så har det väl att göra med de här maorierna, vad jag förstår. Nu har jag inte alla detaljer på det, men de ska ha varit väldigt liksom... Vad ska man kalla det? De tycks ha haft en väldigt... Liksom, vildsint förmåga att uppringa moral och tycks ha sprungit fram med bajonetterna dragna i princip och skrikit och vrålat. Det låter lite liksom exotiserande nästan. Och de ska ha gjort sån här hacka, någon slags ritual. Vad är det, man räcker ut tungan och skriker på något visst sätt då, liksom, och för att hota, och det ska ha jagat bort tyskar på i stor utsträckning. Jag vet inte, men det finns sådana aspekter av det, så i vissa delar av världen så har det här blivit väldigt omtalat.
Ja, det är ju faktiskt...
Australiensarna blir ju också, väldigt många australiensare har blivit fångatagna här också av tyskarna och sitter i fångläger.
Ja, jag kan bara fylla på och säga det, att den här andra vågen här, som vi säger, som den här andra vågen av fallskärmsjägare som Kurt Student har fattat beslut om, när han inte riktigt vet hur det har gått då, den landar ju, det är två stycken kompanier, den landar ju egentligen i huvudet på den där maoriska bataljonen som du pratar om, och blir ju fullständigt egentligen mosad.
Ja, ja precis, ja. Det är väl en av de där händelserna, och det finns flera. Även den här motattacken man försöker göra mot Malema tycks ha nästan genomförs enbart på grund av maorierna. Och de är med hela vägen till slutet. Det finns liksom många sådana intressanta aspekter. Och även folkrättsliga frågor här som uppstår med den här tyska regimen sen efterhand. Kurt Student, han blir faktiskt friad från de här, från anklagelse om folkmord och sådär. Han lyckas hålla sig undan. Däremot de här tre befälhavarna som finns på plats där blir ju två hängda och två blir hängda i Aten och en får sitta inne på livstid, tror jag. Mm.
Och det motsäger ju den här bilden av gentlemannakriget där på Kreta, så var det betydligt...
Det tycks inte ha varit någon gentlemannakrig. Och sen det finns ju mycket mytbildning och britter då som åker dit och genomför en väldigt spektakulär kidnappning av den tyske nazityska befälhavaren där på plats och klär ut sig liksom till i tyska kläder. Det finns jättemycket av sådana här. Det är som ett helt krig i en liten ö, va? I miniformat. Jag antar att det är därför det också gör sig till, alltså det på något vis blir enkelt att diskutera och lagom...
Och gå återigen då att Kreta då är ju, de här öarna är betydelsefulla för det här med luftunderstöd och luftkriget och sånt där. Men jag tycker väl att en sak man kan sluta, att man kan dra de här sista sakerna vi har tagit upp här, att man vet ju aldrig vad som i efterhand blir betydelsefullt. Det är ju inte alltid det som kanske egentligen i verkligheten i händelseförloppet hade störst betydelse som får störst betydelse. Kan det vara så att det här Kreta och luftlandsättningen får ha en påverkan på framtiden som är mycket större än vad Hitlers kanske egentligen lite axelryckning åt det hela egentligen. Och hans negativa inställning. Därför att den visar för de allierade att man kan göra det här. De kommer att ta upp det här konceptet och genomföra då sen ett par luftlandsättningar som har ganska stor betydelse för krigföringen i framtiden. Kan det bli ett slutord kanske, Peter?
Jag tror det. Jag tycker det blir utmärkt.
Ja, vi ska ju faktiskt knyta...
Får jag bara säga, Martin, för jag tycker du imponerar idag.
Att jag kunde...
det brukar vara lite svajigt ibland.
Men idag var jag ganska vass. Men då ska jag säga en sak till dig. Att vi kommer att följa upp faktiskt de här folkrättsliga frågorna. Med en podd om krigets lagar. Mm. Och folkrätt i krig. Som kommer härnäst. Och sen är det ju dags för Little Big Horn faktiskt. Vi ska tillbaka till 1800-talet.
Så med det får vi säga tack ska vi ha då.
Tack ska vi ha.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform. Idag pågår en social revolution i landet som vänder sig mot det islamistiska styret och vars anhängare har Europa och väst som förebilder. I en viktig bok ger idéhistorikern Mohammad Faslashemi en djupare förståelse för dagens dramatiska händelseutveckling. Iran mellan tre revolutioner är utgiven av förlaget Historiska Media. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.